Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. För er som har Snutsnack på Facebook så har jag lagt in en liten blänkare där om att jag gärna välkomnar ett litet bidrag via Swish. Jag har det här avsnittet till exempel varit uppe i Umeå och träffat Åsa. Och resor och sånt där kostar. Jag har fortfarande ingen spons på podden. Så vill man bidra så är det givetvis helt frivilligt. Så får man göra det. Och då är det på Swish 070-753-6875. 070-753-6875. Alla små bidrag är givetvis välkomna. Men nu ska vi lyssna på Åsa som berättar som så många andra om ett personligt möte som berörde henne. Var försiktiga där ute allihopa och trevlig lyssning.
1310
från 70 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Bra, klart, slut.
Välkommen till Snutsnack, Åsa Sjöström.
Tackar.
Vi befinner oss nu i Umeå där du jobbar som polis.
Ja.
Ja, har du jobbat i Umeå under hela din polisiära karriär?
Ja, det har jag faktiskt. Jag började här 2001 som polis.
Men fanns skolan här då också?
Nej, det gjorde den inte. Så jag gick skolan i Stockholm.
Ja. Hur var polisskolan?
Den var bra, den var intensiv. Det var just uppstarten efter den var stängd ett par år.
Just
så jag fick som vänta innan jag kunde lägga in ansökan. Så det var intensivt, det var ett nytt upplägg. Och det har förändrats mycket sedan dess.
Mm. Men hur gammal var du när du kom in på polisskolan?
Jag skulle fylla 20 det år, så det var precis att jag var, fick komma med.
Vadå, så du var 19?
Ja, och jag tror jag sa det i slutintervjun, men ni kan ju inte vilja mig, jag är ju ung. Aha. För jag hade då hört att man skulle söka flera gånger.
Mm.
Och jag hade den där drömmen, så då sökte jag. Jag tänkte, det är lika bra att söka. Så det var första gången jag sökte. Och så kom jag hela vägen.
Men 19? År. Alltså jag tänker tillbaka när jag var 19. Mm. Jag var en extremt omogen människa när jag var 19 år. Men är man redo att börja polisskolan när man är 19? Om du tänker tillbaka när du var 19?
Ja, den frågan fick jag ju. Jag hade säkert ett bra svar på den. Jag kände väl initialt att på slutintervjun jag tänkte att men jag kan väl inte, de kan ju inte vilja ha mig nu. Mm. Och jag vet, jag sa det och sen såg de konstigt på mig och så kände jag, sa jag det där högt? men sen så var det väl att jag hade gjort ganska mycket. Läst, jobbat extra. Mina föräldrar drev ett eget företag som jag hjälpt till med sen så länge jag kunde minnas. Var ute och jobbat då och träffat folk genom företaget och sånt där. Så att jag hade ganska mycket med mig. Men givetvis ser man tillbaka nu så tyckte jag att ja, det var en väldigt ung tjej då.
Hur var det då att komma ut som ung? Lyssnarna ser inte hur du ser ut, men du är en blond svensk tjej. Hur var det? Hur blev du mottagen när du kom ut?
Jag trodde ju först när man kommer ut att ingen kommer att tro på mig. Kände väl, undrar när jag kom till ett jobb där de inte kommer att vara en stor man eller familje. Och så kom man, ursäkta, skulle ni kommer de lyssna? Mm. Att man som liten ung tjej kommer så där. Eller liten, nu är en ganska lång person, men ändå, man kände sig liten. Men det, jag upplevde aldrig det, utan jag växte nog in i rollen. Och sen blev jag, någon gång blev jag så lite häpen, men du tystnade ju faktiskt och lyssnade på mig. Sen har man ju upplevt det motsatta också, givetvis. Men då blev det kanske inte berott på att jag var, att det var jag. I vissa fall säkert det också.
Men hur blev du bemött då, om jag tänker av dina handledare och dina poliskollegor när du kom ut och ändå är så ung, de som till exempel var då kanske runt 40-50 år, hur?
Ändå bra måste jag säga. Sen kände man sig, och så hade jag förmånen att jobba med många äldre. Alltså de hade erfarenhet, en del var gråhåriga och hade, ja, till skillnad som det inte ser ut idag på IGV, utan så att det kändes ganska tryggt. Så att ja, bra, de tog hand om mig bra tycker jag ändå. Men visst kände man sig ganska ung, det gjorde man. Och visst, att kliva in i den polisvärlden är ju ändå en annan värld att vara i.
Var den världen som du trodde att den skulle vara?
Ja, jag vet att det är mansdominerat yrke, så att det hade jag nog förstått, och jag tycker jag ändå blivit mött bra och haft det bra, och mycket var som jag trodde att det skulle vara.
Vad hade du för tankar då när den här 19-åriga tjejen kommer in på polisskolan? Visste du vad du ville göra? För det finns ju många liksom yrken inom polisen. Visste du att vill du ha någon speciell inriktning redan då, eller?
Det, alltså jag såg nog bara utryckningsverksamheten, alltså IGV, som det heter idag. Det var dit jag ville, och det var dit jag brann för och brinner än idag. Mm. Vilket jag hade önskat att jag också hade någon annat spår som man kunde jobba på mot sen. Utan det var bara det jag såg, och det var där mitt intresse var, att få ut och möta människor i olika situationer.
Är det därför du brinner för det, för just mötena med människor, eller vad är det som gör att just IGV då är spännande, tycker du?
Det är, för att använda en klyscha eller vad man ska säga, att göra skillnad, att kunna möta människor när de är chockade, rädda, kunna hjälpa och kunna göra en skillnad i deras vardag när de kanske känns som mest hjälplösa, att man kan bidra med någonting till dem där och då.
Är det viktigt för dig som person att känna att du bidrar med någonting?
Ja, det tror jag. Det följer med mig nog som person i alla lägen.
Mm.
Jag vill gärna bidra med någonting, hjälpa någon, finnas där för andra. Jag är nog bättre på det än att finnas där för mig själv i vissa lägen.
Jag har nämnt det själv i podden, och kanske kan det låta förmätet, jag vet inte, men jag kan sakna när folk frågar mig och säger, du jobbar inte som polis längre. Mm. Vad saknar du? Och då kan jag säga, men jag kan sakna och hjälpa människor.
Mm.
Därför det ger mig någonting. Och det är ju någonting, jag vet inte om det är egoistiskt, men det är ju kanske precis tvärtom. Att man kan komma hem och känna att man har verkligen gjort skillnad, som du säger.
Ja.
Kan du känna så också?
Absolut. Och nu idag jobbar jag inte aktivt på IGV.
Nej.
Trots att det var dit jag ville. Mm. Så har livet lett mig på andra vägar sådär. Och jobbar på polisutbildningen idag.
Okej. Okay.
Så en del säger att jag är låtsas polis idag eftersom jag inte jobbar aktivt ute. Och visst är det så också. Jag saknar mötet med oväntade personer. Man får träffa hela samhället, hela spektrat när man jobbar ute. Det saknar jag. Varje gång jag ser en polisbil så blir det så här, så längtar man tillbaka.
Men det är väl inte för evigt?
Nej, definitivt. Nu i min livssituation passar det utmärkt att vara på polisutbildningen. Mm. Och ha dagtid, lyxen att sova hemma i sin säng varje natt. Och sådär. Så att, absolut, det är inte för evigt. Det finns ju, jag kan ju gå tillbaka. Och det är det som är lyxen när man är på skolan också. Man kliver in och gör ett annat jobb, men man har kvar sin tjänst som polis.
Kan du se någon skillnad på studenten om du jämför när du gick på skolan och du tittar på studenterna idag? Kan du se någon skillnad på studenterna på något sätt? Alltså kanske attityden till yrket eller något sånt?
Jag tror att attityden, alltså, nej, tror jag inte man kan se. Sen är skolan, alltså utbildningen är ju väldigt olik, och det är ju tack och lov den utvecklas ju.
Mm.
Så upplägget på utbildningen skiljer sig ju från när jag gick. Men jag tror inte vi har den bredden. Jag kan nästan se min klass i mina studenter, olika personligheter och sånt där ändå. Och när vi distansutbildningen får vi lite äldre personer, lite yngre, lite blandat. För jag var ju väldigt ung när jag gick.
Mm.
De flesta låg kring 30 år i min klass.
Just det. Gamla tyckte
gamla. Jag. Och såg lite snett på mig. Hur kunde du komma in nu? Lite grann så. En del hade sökt 7 gånger.
Ja. Men vad, är det man inte, vad var det man inte fattade den sjätte gången?
Nej,
de vill inte ha dig.
Ja, du sökt en gång. Ja, förlåt. Ja. Nej, men så att jag tror bilden de har eller som man har när man söker har nog inte förändrats.
Nej.
Sen förändras ju världen lite grann och vad vi får möta i yrket.
Mm.
Så, men och fortfarande är att hjälpa och finnas där och göra någon skillnad för dem finns ju för mig. Och jag försöker nu ser det på ett annat sätt. Att jag genom mina studenter kan ge mina erfarenheter jag har haft att samla på mig, vad jag har upplevt, ge dem för att hjälpa dem så de kan möta människor på ett bra sätt, hoppas jag. Så det är så jag tänker, det är mitt bidrag på utbildningen. Som jag hoppas att nå fram med. Men sen...
Hur länge kommer du vara kvar på skolan, tror du, som lärare?
Och det är svårt att säga. Jag frågar mig nästan... Här kan jag inte vara tills jag går i pension. Och man känner sig ju ung. Men så länge mina barn är i den ålder de är nu, så känner jag att det är väldigt lämpligt att ha ett dagjobb, komma hem. Få vara hemma på helger med dem. Tills de blir lite större. Då de kanske inte är lika beroende av mig eller tycker att det var skönt att vara fri från mamma. Då kanske jag kan åka ut och jobba skift igen.
För det är ju en grej att jobba som polis. Och det är just skiftarbetet påverkar ju väldigt mycket. Och just som du nämnde med kanske hämtning på dagis och nattpass och så vidare.
Och det sociala livet och allting annat. Så jag tror att det kan vara tufft att gå tillbaka. Men längtan, ja, vi får se vad tiden visar.
Känner du dig som en normal människa nu som har sett dagtidsjobb?
Ja, det gör jag. Faktiskt, man gör det. Och man har den måndag-fredag-känslan. Och ibland saknar man den där... Att vara ledig mitt i veckan. Och jobba helg, för då känner man sig lite extra duktig.
Just det. Sen så... Jo, jag kommer ihåg, helgpass var alltid... Ja, men det var... Jag kommer ihåg, min pappa jobbade ju som polis också. Och när vi skulle gå lägga oss åkte han iväg och skulle jobba.
Ja.
Och då tyckte jag det var så spännande. Jag tänkte, vad gör pappa på natten när han är polis och så här fångar bovar och så här grejer?
Och vara i en stad när det är natt och de flesta sover. Och vilka vakna. Och vara där när stan vaknar. Och man ska, det är lite mäktigt att vara med om det också. Så sådana grejer saknar man. Ja. Sen saknar man ju inte den där trötthetskänslan.
Nej,
och hur sliten man är. Och hur man får frossa för man är så trött. Och kroppen går varje timmar mellan 4 och 6.
Jag har ju bett dig, Åsa, precis som jag ber alla gäster om att... tänka på en historia eller kanske en händelse som du har upplevt som polis som har berört dig. Och vi har pratat lite innan här och du vet inte riktigt vad du ska prata om. Och såklart så, som många poliser så har du säkert många historier också. Men vi var inne lite på att också på med möten, mötena med människor säger du har påverkat. Men är det några sådana här ärenden som kommer upp när du...
Det kommer upp massa, initialt när du bjöd in mig så känner jag, ja, men det där vill jag prata om. Och sen så tänker man vill ju som, vissa ärenden är känsliga. Och man måste tänka, att prata utifrån mig är en sak, men sen de man mötte och så. Så började jag tänka, men är det något annat? Och jag tänkte, men jag har nog inte varit med om någonting på de här åren. Men sen, man har ju massa möten och det märker man när man, i och med att jag jobbar ju med hela min yrkesverksamma liv som polis då. Så när jag passerar olika platser så kommer ju minnen tillbaka och man funderar, oj, hur gick det med den där personen? Och när åren går så tappar man personens namn. Men minnet av situationen, bilder, lukter, känslor finns ganska starkt hos mig. Att jag kan nästan komma tillbaka till en situation jag var i. Så det finns rätt många. Sen vissa personer styrker eller rumbetädelse finns ju starkare fast.
Är minnena starkare från dina tidiga år som polis? Är det någon skillnad på att komma ut som ny? Jag kommer ihåg, bara radion öppnade upp och man fick liksom att en snattare på Åhléns, så fick man ju puls och tänkte att nu jäklar kommer det hända något här. Men det gjorde det inte. Och jag har ibland ganska starka minnen av inte så allvarliga saker från i början av min polisiära karriär. Hur känner du där?
Ja, det är nog blandat. Alltså, då var det mer med anspänning. Kanske att man kände hur ska det vara. Men det är nog bland, när jag ser tillbaka personer och sådär, så är det som, det är nog utspritt över min karriär i yttre tjänst.
Men det är ett ärende, jag vet, det är en person som du har mött och vi har pratat om det lite innan, som jag vet att du får lite puls och när du tänker på det här, för du fick göra någonting som inte låg riktigt i din comfort zone.
Nej.
Utan att nämna kanske egentligen vad som hade hänt och sådär, för jag vet att du vill inte göra det. Men kan du berätta för lyssnarna lite varför det kommer upp i det och varför du får så starka känslor kring just det här ärendet?
Ja, det är ett grovt våldsbrott kan man säga. Och jag är första person på plats som möter då målsägare i det här ärendet. Vilket, och det är personen som jag beundras över. Och mina känslor gick allt ifrån innan man visste riktigt vad det hade hänt. Initialt fick man någonting och så innan det utmynnades. Så det faktiskt, jag kunde se vad som hade hänt.
Kan du se att den här personen är utsatt för ett våldsbrott också?
Ja, eller i början tog jag nästan personen för berusad. Kraftigt berusad och mer åt det hållet. Påverkad, berusad. Tänkte mer att det är ett tjafs eller hemmamiljö eller någonting sånt. Sen visade sig att det hade inte inträffat i hemmet. Men vi blev beordrade till en adress. Så i början så tänkte jag så här, ja, det är någon som har druckit mycket hemma. Det är något tjafs i nära relation. Och personen ser tuffsad ut. Så det är många sådana minnen som man tänker. Men sen visar sig ju när varje personen sätter sig, för väldigt chockad, vilket man förstår sen alltså, och man börjar se att den har varit med om ett våldsbrott, skador, det som var tillsuffat såg ut som alltså, var torkat blod, blött från huvudet. Ambulans var också beordrad till platsen som kom och försökte ta hand om det. Sen inser man ju, och det går ganska klart snabbt när man inser det, att nu är ju vårt jobb att säkra spår. Vi måste få tag i en gärningsman, för personen fanns ju inte i...
Det fanns ingen misstänkt i närområdet?
Inte på platsen, nej. Utan det var bara målsägande. Så vi hade ju en gärningsperson någonstans. Så då ropade man ju tillbaka och berättade för andra patruller att vi ska åka två. Ja, vi skulle egentligen åka nummer två på plats, men vi hamnade först. Så de började jobba ute och ta initialt och började ta initiala uppgifter vad som faktiskt hade hänt. Och just den här styrkan hos den här personen som har varit med om något så pass grovt våldsbrott, pendla från chock, från den här skärpan, och blir väldigt medveten om att vi gör det här för vi ska få fast personen som har gjort det här mot dig. Vilket hon var då väldigt medveten om, att alltså, hon hade en klarhet i det. Hon förstod att det var som att man såg hennes blick att okej, nu ska jag ge det här och jag ska försöka minnas så mycket som möjligt för att ge oss signalement. För ge oss det jag försökte förklara vad vi behövde. Och så föll hon tillbaka någonting och kom om och om tillbaka till den styrkan som jag beundrar fantastiskt hos den här kvinnan.
Men kände du på något sätt här, nu är hon, du ser att hon pendlar mellan chock och ändå att hon är väldigt skarp. Känner du att du går in och bryter in? Du kom in till en person som är då väldigt upprörd och så vidare. Är det svårt för dig att göra det med tanke på... Eller känner du så här, nu gör jag bara mitt jobb. Jag måste säkra spår. Hur lägger du upp liksom snacket med henne? För det är ju väldigt svårt kan jag tänka mig.
Det var väldigt svårt. Och just att man initialt kommer med... jag minns så väl på skolan och utbildningen att... Det här ska man göra, man ska vara mentalt laddad, man ska vara beredd, man ska alltså på topp varje pass. Och jag minns man tänkte när det gick, men hur svårt ska det vara då? Alltså det här är ett yrke jag vill jobba med och det vill bara tagga till och vara där. Men det händer, alltså det blir en vardag och till slut så är man är en människa i grunden. Och
men hur var du den här kvällen eller dagen då?
Det var slutet av vårt arbetspass. Vi hade haft ett intensivt pass, mycket småjobb, mycket skrivjobb som låg. Vi hade försökt bli av med det, vi hade inte ätit så bra. Så att man var inte mätt, nöjd och belåten riktigt. Och vi får åka på det här och då känner man, vi har ju tagit så många jobb, kunde någon annan bil? Ja, men ni åker tvåa, då åker jag och stötta, sen får ni komma in och skriva av er och äta. Alltså så. För vi höll på med avrapportering, den här högen med avrapportering som man inte förstod när man sökte polis. Och inte, nej. Jag försöker förmedla det, det är otroligt mycket avrapportering. Det är inte att vara ute utan man avrapporterar.
Det är inte bara sladda med blåljusen på.
Nej, verkligen inte. Och vi ville göra av med det där innan krogstängningar och sånt där, så man fick vara ute, för det är det man vill. Så man kommer dit och så känner man inte på tår till 200% kanske. Nej. Men inte loj, men inte den där.
Men vi går tillbaks lite till den här situationen. Du sitter med den här kvinnan som du då inser hon är utsatt för ett grovt våldsbrott. Du behöver säkra spår. Har du någon speciell utbildning att säkra spår till exempel?
Nej, inte allmän. Jag jobbar på GV, så det hade jag inte. Det här var ju så pass grovt våldsbrott. Det hade skett utomhus. Vi för kvinnan till akuten och sitter där i ett... Vi fick ett eget rum som vi låste in och jag satt och pratade med henne. Och väntar i princip på att teknikerna ska komma för att säkra spåren på henne. Och då hade just kommit där med topsning. Och jag sitter där och underhåller, och hon ville givetvis hela tiden tvätta sig. Hon var ju, hade ju blod och sår och ville skölja ansiktet och tvätta av sig. Men vi ville ju säkra gärningspersonens, om det fanns spår på henne. Sitter då i princip, och jag minns att man satt nästan och underhöll henne, för man tänkte, de kommer snart. Till slut får man det här samtalet där de säger att vi har tyvärr ingen möjlighet att komma. Då hade vi en tekniker i tjänst. Och han hade fullt upp på brottsplatsen som man lokaliserar, för det är bara snöblandat regn och vi skulle säkra spåren. Så han har ingen möjlighet att komma, och då sa han till mig, men Åsa, du fixar det där. Du topsar henne. Och då vet jag, då föll man tillbaka till det här, jag. Och min kollega sa, men jag går och hämtar topsen, tyckte han.
Hade du topsat någon?
Inte någon person.
Nej.
Förut. Jag hade topsat en ruta och lyckats säkra, men då såg jag ju blodet. Och det fick vi träff på. Så det var min positiva erfarenhet av topsning. Men det här var ju en person som var full av blod. Men det var ju inte det vi skulle, det var ju inte synligt det vi skulle försöka fånga.
Men just då, det var inte hennes blod ni kanske sökte då?
Det var både nej, det var inte hennes blod heller. Hon hade ju hennes blod. Och det var osäkert på vad det var på henne. När man får den där topsen i handen och känslan känner att... Men det mest spännande just att det här att göra skillnad. Jag var lite stolt att det var jag som höll i den där topsen och skulle göra det här. Jag ville inte lämna över det till någon annan, samtidigt livrädd att göra det. För att jag kunde förstöra någonting.
Måste. Är du en noggrann person?
Ja, det skulle nog min person i min allmän närhet säga. Ja.
Uh-huh.
Sen kände jag bara, men så här kan jag inte stå. Man står där i uniform på akuten och stirrar på en tops. Så alltså, där vill bara köra. Och hon var ju jättetaggad. Typ, gör det här så får jag tvätta mig.
Okay.
Och det var ju min skräck att när hon skulle tvätta sig. Men jag började. Försökte vara så noggrann jag kunde. Jag tror jag aldrig varit så. Alltså varenda millimeter på en person kändes det som jag gjorde. Topsen blev smutsig och röd. Och jag visste inte hur många varv, hur mycket ska man fylla varje tops på.
Just det. Hur många topsade du då?
Alltså det var, jag tror jag tömde dem vid bilen. Alltså det är oklart, jag minns inte.
Uh-huh.
Men jag hade nog gärna fortsatt hela natten. Men till slut kom man till en gräns, det här går ju inte. Nu måste du ge dig, Åsa. Alltså nu har du gjort ditt.
Uh-huh.
Och hon började som, det syntes på henne också, att nu är jag nöjd. Så.
Mm.
Och det var just under det skadade området och så här, försöka få allt topsat. Så när jag står där med topsen bara, är du klar nu? Och jag tror när jag kom en gång sen han kom, är du klar nu? Då kände jag att, ja, vare sig jag vill eller inte så måste jag vara klar nu.
Mm.
Och när jag säger det till henne, hennes lättnad, att hon som var ändå som så pass omtöcknad av det här, reser sig snabbt från britsen tycker jag, flyger till det tvättstället som stod, startar kranen och ljudet, och när jag ser hur hon sköljer ansiktet och kroppen, alltså hur det rinner, jag känner bara, CSI tror jag gick på tv då. Men jag såg bara, där får
alla spåren. Bevis.
Alla bevis ute av lappet. När det är kört.
Vet du vad som hände sen med resultatet av det här?
Ja, det här skedde ju början av en månad. Och det kom, den här anspänningen förstod nog inte jag hur stor den var på mig. Utan det går en tid, sen kommer tekniker att knacka på hemma hos mig.
Alltså där du bor?
Ja, där jag bor. Jag är ledig, det var en vecka senare eller något sånt där. Då knackade de på, jag öppnade, men hej, är ni här? För det var inte en kollega som man umgicks med, så jag blev som förvånad.
Mm.
De bara, du, vi måste ta ett jämförelseprov på dig och topsa dig.
Jaha.
Jag bara, jaha. Ja, det gjordes ju inte den här natten. Jag bara, nej, det stämmer ju. För då hade de hittat spår.
Från en annan person.
Från en annan person på den här kvinnan. Och då ville de ju säkerställa att det var, inte var jag.
Såklart, ja.
Såklart. Så då fick de, vill du topsa? Jag var nej tack, ni får gärna göra det. Så då stod de i munnen så här, jämförelseprov. Och så gick det en tid till. Och sen när jag är på jobbet faktiskt, så kommer tekniker som ringer och säger åt mig att göra det här jobbet. Så kommer han och så knackar mig och sätter upp ett affisch på jobbet. Så kom hon och knackade mig på axeln. Och så vände jag mig om och sa, hej Åsa, jag måste få ge dig en kram. Jag bara, och jag är en väldigt kramig person, så jag bara, ja absolut, tänkte jag. Så kramade jag om honom, så tänkte jag, men ändå lite konstigt. Och så när jag ska släppa kramen så tar han mig lite tajtare och håller fast. Och jag bara, men vad gör du? Han bara, jag har en sak att berätta. Och jag bara, aha. Och så håller han mig fortfarande så där tajt. Jag hade skyddsväst, så du vet ju hur kramarna blir då. Mysiga. Och han bara, vi har fått träff. Vi har fått träff på din topsning.
Vad känner du då?
Jag vet att jag, orden som sjönk in i mig, och så släpper han mig så där sakta för att titta mig i ögonen, eller att vi ska se på varann. Och jag vet att när han släpper mig och jag som landar på marken, jag känns som att det var som att västen, det var inte som något tungt som bara rann av mig. Och jag kände otrolig glädje, lättnad. För jag minns så väl när jag stod där och kände den här, kan inte de här topsen lysa? Att det är någonting på dem.
Så. Som ett graviditetstest ungefär.
Typ. Eller att det kunde lysa neonfärg. Att se så här, jag vet inte var, så jag fick denna bild. Kan det inte bara blinka så där? Och vet du, den lättnaden. Och jag kände, ja, jag blev som tårögd. Det bara stod, vi stod som jag kramade igen. Och, ja,
jag måste bara ställa en fråga där. För när han säger till dig då så här, men Åsa, vi har träff. Men innebär det då att träff på att man har hittat någon annans DNA, eller träff på att man har hittat en person då?
Träff att vi har hittat en persons DNA på den här kvinnan.
Just det, så man visste inte vad som,
Nej, visste inte vem personen var. Nej. Men det var en
början så att säga.
En början, en bra DNA-bit. Och då vet man att då, är det ju, då har vi ju ett sånt pass säkert spår på en, på personen på ett sätt, så att det är nog svårt att snacka sig från den.
Just det, precis.
Eftersom det var så kopplat till det här brottet. Mm. Så det var ju en enorm glädje att jag hade lyckats så att det gick så pass bra.
Känner du, nu ska jag börja jobba som tekniker?
Nej, jag faktiskt har inte den tanken slagit mig än. Kanske det ger mig inspiration nu. Nej, det gjorde det inte. Men samtidigt som jag känner så här, shit, nu har vi DNA, men vem tillhör det?
Just det.
Och så lite grann känslan, det här kommer ju påverka den personen. Jag är ju faktiskt...
Men känner du så... alltså en eventuell gärningsman då syftar du på. Men ja, det är klart, det kommer det göra om man skulle hitta en gärningsman. Men känner du så att det du har gjort kommer påverka den personen negativt då på något sätt, eller?
Ja, samtidigt är det här, alltså, det här påverkade ju så många förutom henne i miljön. Så det kändes ju som en lättnad. Alltså jag vill ju skilja på person och gärning. Alltså personen i sig kan jag tycka, med, när man fick veta om där, han blev gripen till slut.
Man hittade den här
gärningsmannen, ja.
Och blev dömd också.
Ja.
Tror jag.
Ja. Och då kan man ju säga att det våldsbrott personen har begått respekterar jag inte, och vissa är avskyvärda. Men personen vill jag ju säga, det är inte, man vaknar, man föds ju inte till att det här ska jag genomföra, eller alltså det är någonting som finns bakom. Jag vill på något sätt se det.
Jag tänker, jag har alltid sett det som en ren ynnest att få sätta dit bovar. Jag har inte tänkt så, om jag ska vara helt ärlig. Jag har bara tänkt så här, där fick du.
För det har du gjort.
Ja, och visst är det så, är det inte alla så att vi bär på något jävla trauma från barndomen, mer eller mindre.
Yeah.
Och det kan ju vara en förklaring många gånger, men det är ju sällan en ursäkt. För det är ändå ett personligt ansvar om man begår ett sånt
våldsbrott
som vi pratar om här.
Ja, absolut. Jag säger inte att jag skulle vilja personen gå fri.
Nej,
då kan
han
skada någon annan, vilket i det här fallet uppenbarligt har hänt.
Just det.
Så att på så sätt så känner jag, vad skönt. För nu har jag gjort skillnad för andra personer i det där området och så vidare. Samtidigt så påverkar ju det här den personens liv. Så på något sätt, och jag tror att det är för att jag inte vill bli cynisk eller vilja bli se att världen är bara av ondo. För man ser ju faktiskt samhällets baksida otroligt mycket. Och ibland, jag var singel jättelänge och kände ett tag att jag kommer aldrig träffa någon man. För det finns bara män som idiot, be om ursäkt. Men lite grann sådana tankar hade jag. För då jobbar man, och man åkte på misshandlar, och man åkte på kvinnomisshandlar. Och jag kom i det, ett skov kan man som hamna i, att man ramlar bara på ett och samma jobb hela tiden.
Så det är för aldrig någon kvinna som har betett sig som en idiot.
Det gjorde jag säkert, men i och med att jag tänkte, hur vågar man leva med en man då? Det här kan hända mitt hem.
Nej, men det är väl en vettig reflektion kanske.
Och därför började jag känna att så kan man inte se på världen. För då insåg jag att då kommer inte jag bli en bra polis om jag ser allt i svart och vitt och ser...
Just det.
Jag vet inte om jag ska ha idioter och inte. Nej, men nej, så jag vill som säga att gärningarna tycker jag är avskyvärda och det är ändå, jag har ju ändå driv. Jag vill ju...
Du vill sätta dit.
Dit dem, jag vill få dem. Och sen, men sen är det sen, så måste man se personen och så ska de få vård och hjälp och kanske så. Mm. Och vissa kanske till mans kanske inte ska komma ut.
För jag tänker på rikspolischefen här uttalade sig någon gång om ett grovt våldsbrott där han pratade om gärningsmannen och vad har han gått igenom. Ja, och han fick ju väldigt mycket kritik för det. Att man kanske idag i dagsläget tänker... för lite på offret och börja titta på vad gärningsmannen har gjort och sådär.
Ja, absolut. Så jag vill inte vända det så, men jag tycker att man ska försöka se båda sidor. Mm. För jag tror att, eller det är min uppfattning, jag vill tro att ska man överleva och må bra så tror jag att man måste försöka zooma ur och se det andra. Så man inte bara ser det onda.
Nej, jag förstår vad du menar. Men du är inte singel idag?
Nej, jag har faktiskt träffat en man. Och i krogmiljö, tror eller ej. Vilket jag tänkte att det kommer aldrig hända där.
Sköter han sig?
Ja, han sköter sig. Och inte polis.
Han är inte det?
Nej,
nej,
men inte det heller.
Det får väl räcka med en i familjen kanske.
Ja, men precis. Så att det, studenter blir bland förvånad. Vadå? Lever du inte med polis? Jag bara, nej.
Nej, det ska du ha en eloge för.
Ja.
Nej, men jag ska återgå lite till det här då. Jag förstår att det här var ett ärende. Tänker du ofta på den här kvinnan som du träffade den här? Var det en natt eller var det?
Det var en natt vid, runt midnatt. Brottet hände utomhus.
Vet du någonting till exempel? För vi har pratat i tidigare avsnitt att ibland får man inte en återkoppling.
Nej. Det är någonting man saknar. Det är det som är, man bär med sig. Tänk på skönt om man har fått en återkoppling om något. Det gick bra för mig.
Mm.
Eller, för det är ju sånt där med, vad hände sen?
Mm.
Hur klarar hon sig? Eller vad hände med dem? Eller så där. Och jag har fått lite återkopplingar. Och man kan tycka att Umeå är en liten stad. Så i början vet jag, man gick som och tänkte, tänk om kommer jag springa på henne?
Mm.
Och samtidigt är det ju det som polis kan inte göra. Jag kan inte ringa henne.
Nej.
Man vet inte hennes. Jag träffade henne i ett akut skeende i hennes liv. Hon var fruktansvärt... chockad, rädd och allt möjligt. Jag kan inte sådär. Och då kan man inte ringa, hej, och säga träffade dig, vill du inte se mig? Utan man vill ju som, man vet inte var de är i sin process och man kan inte störa. Och så precis. Har vi ju sekretessen. Så jag kan ju inte så. Men jag har hört lite grann att hon ska må bra idag. Har kommit tillbaka och kunna så gott det gått kanske. Men det är någonting man saknar. Det är någonting som man bär med. Frågor. Mycket frågor.
Nej, men det känner jag igen också. Mm. Det finns några saker man tänker på ibland och undrar hur det gick där och så vidare. Men det är klart det är svårt att få den återkopplingen. Men det verkar vara någonting som är återkommande. Och jag tror att det kanske är viktigt för oss människor att få ibland ett avslut. Eller liksom, vad hände?
Vad hände sen?
Mm.
Och vad blev det?
Stort tack för att du ville berätta den historien som man förstår var pulshöjande.
Mm.
Och var det första gången du kom nära en sån... Det verkar som att ni hade ett ganska personligt möte här eftersom det nästan bara var du och hon initialt.
Ja.
Varför blev just det här? För du har väl träffat andra brottsoffer i våldsbrott. Varför kom du nära henne där, tror du?
Jag jobbade med en manlig kollega. Och jag skulle tro att eftersom det här våldsbrottet var gjort av en man så blev det väl initialt. Hon tydde sig till mig som kvinna.
Mm.
Jag tog också initialt mer initiativ eftersom min kollega var rätt ung i tjänst då.
Okay.
Och så det var nog därför. Och så var det att man gick in och satt själv med henne. Sen är, tror jag mycket beror, många tankar är att det var ett ganska uppmärksammad händelse. Eller, där och då förstod jag inte det. Men efteråt att det har varit stort. Men just, det var den första gången jag såg sådana skador.
Mm.
Och innan jag förstod att fyset var som att kliva in i en film. Kan någon person göra så här mot en annan? Och hur lyckas man?
Mm.
Så jag blev också väldigt... Hon lastades i ambulans och åkte iväg och vi tog polisbilen efter.
Mm.
Och vet du, bilen var mina känslor då eftersom jag fick ställa om så mycket, väldigt mycket ilska. Att någon kan ha gjort så här mot en annan person.
Det är väl det som förvånar många gånger som polis, vad människor lyckas göra mot andra människor. Och ja. vad det bottnar i. Och sen, det får vi inte heller svar på alla gånger. Så det, människan är ju en brutal varelse många gånger. Som gör saker som inte riktigt man kan förstå. Jätteintressant. Vi brukar ju runda av med att prata polisfilmer och polisserier, men kollar du någonting på filmer och serier?
Jag är faktiskt en, tror det eller ej, jag är dålig på att se på TV. Jag gör annat, jag har fullt upp med livet i övrigt.
Ja, det låter alldeles, som en alldeles fantastisk prioritering.
Försöker se, men det är inte så att jag har någon serie jag följer. Jag har sett delar, sen är det att lite grann som att vissa gånger, beroende på var man är och hur man mår, så tycker jag ibland att det är ganska jobbigt att se polisen, för det väcker mycket. Man lever sig in och jag är ganska, kan leva mig in och framkalla sig. Jag kan känna lukter och smaker och nästan
få flashbacks.
Få flashbacks. Då, inte så att jag tror inte jag är psykisk, eller det kan ju psykolog säkert uttala sig. Men jag lever mig in och man har varit med om rätt mycket under de här åren, så man kan koppla ihop det och man lever sig in i karaktärer. Så ibland tycker jag att det är ganska skönt att inte se polisiära serien.
Det är helt okej.
Ja.
Men nu, Viktor som jag hade som gäst här tidigare, han berättade om en av de bästa scenerna, polisscenerna. Det är ingen sån scen du kommer ihåg eller någonting sånt?
Nej, nu är jag mer, och nu är jag så inne i, jag går ju ganska mycket in för det jobb jag är i och noggrann och brinner för det jag gör. Så att nu har jag också sett, när jag ser filmer och jag brukar prata med studenterna, se gärna filmer, försöker tänka hur skulle jag reagera i sådana här situationer och hur kan, att, för de kommer ju, de har ingen erfarenhet.
Så du ser till att de får liksom polisfilmer som någon form av mental förberedelse?
Exakt, det är mentala förberedelser på lång sikt, lite grann att skapa bilder, hur kan de uppleva, och då vet jag att jag tror det var Anna Holt som sköt med tjänstevapnet i en serie, det var två delar som jag försökte få tag i sen, för tänkte det var så bra, för just den här, hon gjorde det och hennes känslor efteråt, det var så bra spelat. Och vad som hände lite grann, vapnet och den tagits, hur mår med det.
Just det.
Och det lyfte jag in på utbildningen, så det är det här, så här kan man uppleva det.
Mm.
Så jag ser oftast, ibland ser jag med den synvinkeln, det här blir bra, det här skulle de behöva se, för då har de en bild av hur det kan vara.
Ja, men det är jättebra, det är jättebra. Det är en ny vinkel vi har fått att se på polisfilmer i utbildningssyfte.
Ja, och de är ju duktiga på det de gör, och mycket är väldigt verkligt. Ja, för jag kände ju själv när jag stått och visade, är det här på film? Det kan kännas så när man övar ute också.
Ja, men det har också blivit bättre. Alltså, man blir duktiga på research, man har tagit in hjälp från poliser som ser till att det blir väldigt verkligt. Stort tack Åsa för att du var gäst.
Ja, tack för att du frågade.
Ja. Stort tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Snutsnack finns på sociala medier. Vi har en egen Facebook-sida som heter Snutsnack. Jag finns på sociala medier under mitt eget namn, Hasse Brontén, på Twitter, Facebook och Instagram. Så välkommen att besöka där. Vill du göra en liten donation via Swish, så gör gärna det. Du kan göra det på 070-753-6875. 070-753-6875. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej!